då var sommarlovet slut, va?
Ja, det blev inte längre än så här.
Nej, men sommaren är inte slut.
Nej, det kan man ju lugnt säga. Man har i alla fall gått ner 15 kilo tror jag bara i vätska på den här sommaren.
Ja, inte illa.
Nej, inte med tanke på vad som inmundigas.
Exakt. Ja, vi sitter ju på lite olika ställen i landet. Jag sitter ju på ostkusten, i ostkustens pärla Västervik här.
Västervik alltså?
Ja, visst. I en bil här. Vi har varit ute på stranden här vid Gräns och slott. Där har du väl varit? Vi har ju varit på bröllop här.
Ja, det har jag. Just det. Ja. Vår kompis gifte sig för, när var det då? 14 år sedan kan vara det.
Ja, det kan nog vara så.
Det var OS då när... var väl Gio sista OS när han vaknade till och gick till semifinal, va?
Yes.
Vad var det jag skulle säga? Ja, jag själv sitter hemma vid. Gamla hederliga Mölndal. Hur länge sedan var det nu vi spelade in sista avsnittet?
En månad nästan. Ja, det är nog säkert. Ja.
Oklart. Väl... Och man skulle ju önska kanske att det hade hänt lite mer än vad det har gjort, eller hur?
Men när vi börjar beta och stolpa upp här lite vad vi ska prata om, så blir det ju ändå en hel del, eller hur?
Jo, även fast det är lite serielunk fortfarande, så närmar sig trading deadline och då börjar det hetta till lite grann. Men var tycker du vi ska börja någonstans då för att summera de här 3-4 veckorna?
Ja, men vi vrider väl tillbaka till matchen som inte betyder något överhuvudtaget kanske, eller?
Just det, All-Star Game.
Ja.
Som gick av stoppen på Nationals Park, va, i Washington.
Stämmer.
Och som vanligt, så som brukligt är, så inleds ju All-Star, inte helgen då, eftersom det inte är på helgen, men All-Star-dagarna med ett homerun-derby, visst var det så?
Just det. Vem var det som var kungen där då?
Ja, det var ju hemmasonen Bryce Harper, som faktiskt för kvällen var... Måste ha varit iförd Ralph Macchios gamla hårband från Karate Kid-filmerna.
Just det.
Och det var ju faktiskt han som till slut gick och vann hela balunsen, homerun derbyt. Och samtidigt då levererade kanske historiens mest mediatränade vinnartal. För inte blir det väl klyschare än vad han sa, eller hur?
Nej, det stämmer. Det var ju mycket det här att ha the crowd out there och... feeding off the crowd och having some of the best fans in all of baseball, va?
Ja, och sen så var det som alltid med då, att han kände sig very blessed and humbled.
Ja. Och att det var ett incredible moment, inte bara för honom utan for the whole organization and, vad var det mer, for the Nationals fans och så.
Ja, tjena alltså. Ja, de är ju hyfsat mediatränare, de där grabbarna.
Ja.
Men det visst var ett spännande homerun derby. Han mötte ju vad heter det, Cubs, Kyle Schwarber var i finalen.
Ja, just det.
Och låg väl under ganska rejält där innan de får ju några extra minuter.
Just
och då blev det ett litet rally så att han gick om och vann då. Så att det var ju ett spännande homerun derby trots att inte Aaron Judge var med.
Exakt, han ville ju inte vara med i år.
Nej. Och, men hur gick det i själva matchen då?
Ja, American League vann ju för sjätte året i rad. Och i år med siffrorna 8-6 efter att Houston Astros-spelarna Alex Bregman och George Springer slagit back-to-back homeruns i tionde inningen på Dodgers-pitchen Ross Stripling.
Ja, just det.
Och det var ju lite så här, minnen från förra årets World Series.
Just det, precis.
Där ju Astros och Dodgers möttes. Men, och det var ju ganska kul för matchen speglade ju säsongen, alltså som säsongen har sett ut i stort, med många homeruns och väldigt många svinhårda kast, eller hur?
Ja, men visst var det så. Alltså, jag tror lagen tillsammans slog 10 homeruns då, vilket tok körde över det tidigare rekordet från 1971 tror jag var, som var 6 homeruns då. Och lite kuriosa från den gången då, så slogs alla homeruns av faktiskt kommande Hall of Famers. Det var Johnny Bench, Hank Aaron, Reggie Jackson, Frank Robinson, Harmon Killebrew och Roberto Clemente.
Aha, okej. Okay. Ja, vi får väl se om de som slog homerun i år, de kommer in i Hall of Fame. Det får vi väl se.
Ja, det skulle ju så få vara 10 stycken då.
Ja, exakt. Alla 14 homeruns i matchen kom ju som ett resultat av homerun utom en som jag tror var en sacrifice fly.
Ah, okej.
Okay. Så att, ja, homerun ser grejen.
Ja, det säger precis. Det säger ganska mycket om hur säsongen har sett ut och även förra säsongen.
Yes.
Ja, men det här var faktiskt första gången i MLB:s historia, både vad gäller regular season, postseason och All-Star-matcher då, inkluderat, i vilken fem olika spelare i vardera lag slog en homerun. Det är lite coolt.
Ja, det är häftigt att det, med alla matcher som någonsin har spelats har det aldrig hänt.
Nej, ja, i matchen coolt. Som inte betyder någonting.
Nej, men precis. Men just det här med svinhårda kast också, det kastades, jag läste en statistik, 363 kast av 18 olika pitchers och 60% ungefär var fastballs. Mm. Och ja, som sagt var jävligt hårda fastballs. Det var ju tre kast som var över 100 miles per hour och det var ju av Chris Sale. Och 18 kast av fyra olika pitchers som var över 99 miles per hour.
Jäkla.
Och ja, det var extremt många kast. Över 98 miles per hour var 55 kast och över 97 var det 99 kast och över 96 miles per hour var det 145 kast och över 95 miles per hour då var det 176 kast. Blir det några kast över som var liksom lösare än 95 miles per hour? Tror, helt
tror fan inte. Ja, det är helt sjukt. Nej. Alltså. Och National League starting pitcher Max Scherzer då, från Washington Nationals, hans hårdaste kast den här säsongen har ju varit 97,3 miles per hour, men kanske för att det var All-Star Game och på hemmaplan så tog han i ännu lite mer. För han kastade faktiskt sina fyra hårdaste kast 2018 i första inningen då, med bland annat en 98,2 miles per hour heater som strikade ut American Leagues José Altuve. Och hans hårdaste kast kom faktiskt upp i 98,5. Så att, jag tror Max, han var lite övertaggad kanske.
Ja, det är mycket möjligt och det är inte så konstigt. Men visst är det så, de här kasten och den här statistiken räknas inte med, eller hur, i vanliga statistiken, utan
nej, jag tror inte det.
Årets hårdaste kast har ju fortfarande varit, är ju fortfarande 97,3 miles per hour vad det står i statistiken för Max Scherzer, så att den här All-Star-matchen är ju bara väldigt mycket mer show än vanligt.
Ja, exakt.
Ja. Men det, ja, Max han startade ju för National League och i American League så startade ju Bostons Chris Sale. Han var ju inte så dålig han heller. Som jag sa tidigare så var det tresiffrigt på radarpistolen tre gånger under den här första inningen som han kastade. Och kronan på verket var hans sista kast i den inningen, en 100,7 miles per hour heater där Freddie Freeman, ja, han lyckades i alla fall träffa den och slå en lyra.
Ah, okay.
Och det är ju faktiskt så också, Chris Sale som starting pitcher, han började ju, eller han har ju också varit reliever, men som starting pitcher har han aldrig kastat ett hårdare kast än det kastet till Freddie Freeman. Så att,
ah, okay. Men det kan ju också som sagt vara att i All-Star Game så då räknar ju ingen med att du ska gå 5-6 innings.
Nej.
Utan det är ju många byten, så att de kan ju ta ut allt krut egentligen på första, ja, den inning de får kasta liksom.
Ja, men exakt.
Ja, men som jag var inne på tidigare, det här var den sjätte raka segern för American League. Aldrig någon gång under de här sex vinsterna så har det varit en kross. Liksom, utan alla segrar har kommit med tre runs eller färre. Och det här gör ju att American League har nu vunnit 19 av de 22 senaste Midsummer Classics.
Ja, det är otroligt.
Ja.
Tror du att det ändå är lite uppgjort att det aldrig ändå ska bli utskåpningar för publiken och att ingen liga ska liksom tycka att det är pinsamt? Man vet ju inte. Men
nej, men det känns ju som det att det är väl ingen, det känns inte så jätteschysst om man liksom skulle gå och vinna med 12-0 liksom,
och nej, inte för någon är det kul.
Nu vet jag inte, jag har inte sett hur NBA All-Star Game eller NFL All-Star Game är det, men i hockeyn är väl lite grann samma sak så här, man vinner med 10-8 liksom.
Ja. Men American League leder ju nu så att säga all-time all-star-statistiken med 44 segrar mot 43 förluster. Och det är ju faktiskt den första gången som American League leder den här statistiken sedan det stod 17-16 i matchen 1963.
Oj då, så nu har pendeln väckt över, eller vad det heter.
Ja, svängt men vi får väl se då. Då kanske det är National Leagues tur nästa år då att komma upp i 44 vinster de också. Vad tror du?
Ja, så kan man få lite mer. De tar väl alla chanser de får att boosta upp den där matchen, kan jag tänka mig. Den 19:e årsdagsmatchen kommer jag att äga rum 9 juli nästa år på Progressive Field i Cleveland. Och 2020 så landade ju hela spektaklet där vi var förra året faktiskt, på Dodger Stadium.
Ja.
Men det var ju inte det enda som landade där.
Nej, för någon vecka sedan så hände ju en spännande sak.
Mm.
Manny goes to Hollywood. Manny Machado blev ju klar för Los Angeles Dodgers.
Mm.
Det var ju kanske en väldigt dålig hemlighet där under All-Star-breaket att han skulle hamna i Dodgers. Men så blev det. Ligans kanske bästa spelare lämnar ligans kanske sämsta lag och går till ligans kanske bästa lag, eller?
Ja, jo. Det är väl en ganska bra beskrivning. Baltimore Orioles är väl historiskt dåliga, jag vet inte det.
Jo, det är de ju. Nu har jag inte senaste statistiken på dem där, men han kommer ju dit främst som en ersättning för skadade superstjärnan Corey Seager. Han har ju varit borta sedan slutet av april, där han hade en sprained UCL. Alltså, ja, den här senan i armbågen som leder nästan alltid till en Tommy John-operation. Ju.
Just det.
Och Chris Taylor har ju vikarierat som shortstop och faktiskt gjort det väldigt bra. Men ja, det är klart att när de såg att det fanns möjlighet att värva Manny Machado så gjorde de ju det såklart.
Ja, visst.
Men vem är han då? För vi har inte pratat så där jättemycket om han ändå. Det beror på att Baltimore aldrig liksom har varit jättebra när vi har haft den här podden, eller hur?
Så att... Nej, men precis, visst är det så. Utan de gånger man har nämnt honom så har det ju tyvärr oftast handlat om att han har chargat kullen eller att det blivit någon fistfight eller något sånt där.
Ja, precis.
Men Manny Machado, vem är han? Jo, han heter ju Manuel Arturo Machado och uppväxt i Miami, uppfostrad av sin dominikanska mamma Rosa som fick hjälp av Mannys morbror då, Giovanni Brito. Och den här morbror då har berättat att när de andra kidsen ville hänga med poolen och lounge så ville då Manny att Giovanni skulle slå buckets and buckets of balls mot honom då. Och han köpte också hem tomma VHS-kassetter. Vad är det för någonting?
Ja, vad är det kan man ju undra. Man har ju nästan glömt bort det, men det är ju de här jättestora kassetterna. Jag vet inte om kidsen idag vet vad ens en kassett är, men man använder dem för att spela in så att säga videos innan allting hamnade på YouTube, eller hur?
Exakt, från TV. Ja. Och det här gjorde han då för att han ville spela in Alex Rodriguez at bats. Och sen användes då de här videoserna som lite som instruktionsfilmer för Lil Manny. Och det verkar ha gjort tusen.
Ja, verkligen. Han draftades ju 2010 som det tredje valet i första rundan. Efter Washingtons Bryce Harper och Pittsburghs högerhänte pitcher James Taillon. Och han gjorde det av Baltimore Orioles då. Och bara minuter innan deadline signerade han ett kontrakt värt 5,25 miljoner dollar. Och i augusti 2010 så började han sin resa med några matcher i Gulf Coast League och Low A. Och när säsongen 2011 började spelade Manny shortstop för Delmarva Shorebirds.
Asså du.
Och där kanske vi ska göra en liten geografisk utvikning och lektion. Vet du vad Delmarva är?
Nej.
Nej, det är ett samlingsnamn för en halvö, en peninsula. Okay. Bara för att jag har varit där vet jag det. Och den består av tre delstater. Kan du tänka?
Delaware, Virginia och vad kan Maryland vara då?
Maryland. Det är där Baltimore ligger. Ja,
ja just det.
Delaware, Maryland och Virginia, ja, Shorebirds då. Så att där började han 2011 och innan 1 maj hade han slagit 5 homeruns och den säsongen gick väldigt bra för han och 9 augusti blev han faktiskt uppkallad redan då till Baltimore Orioles och dagen efter i sin andra match blev han Orioles yngste spelare någonsin att ha ett så kallat multi-homer game. Han slog alltså mer än en homerun. Han slog två homerun den dagen. Och ja, han gjorde ett starkt intryck och spelade alla 51 återstående matcher för Orioles det året. De gick faktiskt till slutspel, men åkte ut mot Yankees. Och ja, lite så har det väl rullat på, eller hur?
Jo, det får man säga. Alltså, 2013 så blev han ju en All-Star då, och sen 2014 så åkte han på en knäskada och en fem matchers lång avstängd då, efter att ha kastat battet medvetet eller omedvetet i riktning då mot pitchen Fernando Abad, heter det, eller Abad. Efter att ha fått två ganska läskiga inside-kast som strök Manny då, och... Men 2015 var faktiskt den enda spelaren i hela ligan som spelade alla matcher. Och han har ju alltid varit grym offensivt, men just då i alla fall så hade han rätt många errors på tredje bas. Och sen i juli 2016 så återkommer vi då till det här strulet kring honom. För då kanske du minns vad som hände.
Ja, det var väl... Ja, det handlade väl någonting om hit by pitch, var det inte det?
Ja, exakt. Det var ju... Kansas City starting pitcher Jordano Ventura som ja, kastade en hit by pitch på Manny då, vilket ledde till att han rusade mot kullen och ja, det utdelades väl en hel del slag kan man säga. Jag vet att du minns säkert Jordano Ventura, han dog ju den vintern i en bilkrasch på Dominikanska republiken.
Just det.
Men det här ledde då till att Manny blev avstängd i ett antal matcher. Men ja, slutade säsongen ändå på 37 homeruns på 157 matcher då, varav tre av de här homerunsen var Grand Slams. Så att det var väl helt okej, kan man säga.
Ja, absolut. Men ja, han är ju helt levrad. Förra året blev det ju flera homeruns och flera hit by pitches. I början av säsongen så... Kanske kommer ihåg att han gjorde en ganska tveksam slide mot Boston Red Sox andra basman Dustin Pedroia vid ett double play. Och han bad om ursäkt, men två dagar senare så ven bollarna runt hans huvud när han skulle upp och slå. Det, liksom, Boston glömde inte att han hade gjort sådär mot deras storstjärna då. Och en vecka senare blev Bostons stjärna då, Mookie Betts, han fick ju ett kast på sig av en Orioles pitcher, jag minns inte riktigt vem det var som kastade den. Men dagen efter så kastade ju Bostons starting pitcher Chris Sale. Ja, han försökte ju uppenbarligen träffa Machado, men han slängde bollen så att den kom bakom honom, om du minns det.
Ja, det kommer jag ihåg.
Det var ganska sjukt, ja. Manny tog revansch senare i den matchen och skickade ut bollen långt bortom The Green Monster i at-battet efteråt.
Ah, vad gött.
Efter en ganska trög start ändå förra året måste man ju säga, så kom han igång rejält i andra halvan av säsongen. Och i år har han ju absolut gjort vad man har kunnat förvänta sig i ett, som vi nämnde tidigare, historiskt dåligt Baltimore. Han blev vald till All-Star Game för fjärde gången här då. Och ja, det var också sista gången för i år i alla fall, och troligen för alltid, som han hade på sig Orioles kepan. Och de säger ju att den här dealen var klar i veckan innan All-Star Game, men han ville liksom göra en sista grej med i All-Star-matchen och ha på sig Orioles-uniformen. Ah, så att det blir hans sista grej. Nu är det Dodger Blue som gäller i alla fall i 11 veckor, för det är ju vad Dodgers har köpt här eftersom Manny Machado blir free agent efter säsongen.
Ja, exakt. Det blir ju som Aroldis Chapman-traden till Cubs där, som Yankees som är. Att de hyr.
Men det är lite sådär osäkert. Ja, vad kommer det att bli här nu för Dodgers? Vilken spelare får de egentligen?
Ja, alltså tittar man på hans borta statistik, alltså den inte är hemma på Camden Yards, så är det lite oroväckande. För 2017-2018, hans hemma statistik då, då har han ett betting average på 314, on base average på 386 och en slugging på 597 då.
Just det.
Medan han on the road då har 246 i batting average, 291 on base percentage och 425 i slugging då. Och hemma statistikens, alltså weighted on base average är 408. Borta statistikens weighted on base average är 299. Och med 408 så är han en Nolan Arenado, med 299 som han har på on the road så är han egentligen ingen.
Nej, det är en otrolig skillnad liksom. Antingen är han Nolan Arenado bra, eller så är han liksom, ingen som man lägger, ingen som man lägger på minnet liksom. Med 299 i on base average är man ju, det är ju inte alls bra ju.
Nej, verkligen inte. Men det kan ju bli en supersuccé som det blev för en annan Manny som drog till LA. För det var ju så att Manny Ramirez tradades ju mitt i säsongen för 10 år sedan till Dodgers. Och hade 21 homeruns på 61 matcher med ett batting average över 400. Så att det kanske har Manny Wood 2.0 på G.
Ja, men det är mycket möjligt. Vi får väl se hur... Det måste ju ändå ge en boost för en spel att ändå komma till en klubb som verkligen är med i slutspelsracet. Så att, vi får väl se där. Mm. Det blev ett litet nummerbyte här också på för Machado. Han har ju kört i nummer 13. Men han byter ju nu till nummer 8. För nummer 13 var ju upptagen av Dodgers Max Muncy. Mm. Och Machado väljer då nummer 8. Och många trodde, framförallt många Orioles-fans, att det här är en hyllning till gamle Baltimore Orioles-legenden Cal Ripken Jr. Men enligt Machado är det inte så, utan det här är it's a new beginning, har han gått ut och sagt i media att, för så här, religiös så betyder ju nummer 7 slutet på någonting så här. Det vet ju med veckan och allting, och efter slutet så kommer något nytt, och nummer 8 står för liksom en ny era, en ny början, så att det har han liksom gått ut och sagt att 8 står för det, plus att jag är ett stort Kobe Bryant fan. Han är också en annan känd nummer 8 spelare.
Just det, Black Mamba
faktiskt. Ja, Machado har ju faktiskt döpt sin hund till Kobe. Så är det, men en liten utvikning om Kobe Bryant och tröjnummer. För det är ju faktiskt så att Kobe hade nummer 8 i 10 år ungefär. Och bytte sen till nummer 24 och spelade med det på ryggen i typ 10 säsonger för Lakers. Och det där undrade många varför, men jag vet inte varför riktigt. Men det som är roligt är att när Lakers skulle pensionera Kobes tröjnummer här i vintras, så vet jag att det blev första gången en klubb pensionerade två nummer för en och samma spelare. Som hade delat upp sin karriär med halva karriären nummer 8 och halva karriären nummer 24.
Fan, mäktigt. Om du skulle fortsätta i det tempot, då får vi ju snart se spelare som har 4 siffror på ryggen.
Ja, precis.
Så
var det med nummerbytet i alla fall.
Vi kan ju kolla lite grann på hur det har gått nu för Machado i de första matcherna. Först var vi borta mot Milwaukee då, fredag till söndag. Då blev det 2 vinster och en förlust för Dodgers då, och Manny gick 5-13, vilket ju är väldigt bra.
Ja, det är bra.
Sen följdes det upp av en bortamatch mot Phillies måndag till onsdag. Då blev det torsk i den serien, en vinst och 2 förluster. Då gick han 2-14.
Ja, det är inte så bra.
Nej, och då var han faktiskt delvis tillbaka på sin gamla position på tredje bas då, när Justin Turner återigen hamnade på disabled list.
Ja, just det.
Så att totalt då, så han spelade 6 matcher där Dodgers har gått 500 exakt och slagit 7-27 då, alltså ett batting average på 259 då, när det nu äntligen är dags för hemmadebut på Dodger Stadium mot Atlanta Braves.
Ja, natten till fredag här nu, så det blir ju spännande att se. Vad ska man säga om de där siffrorna? Framförallt att det är väldigt få matcher spelade.
Ja.
Och kanske inte helt lätt att liksom komma till ett lag och när de är på en mitt i en roadtrip liksom. Han vill väl liksom komma till Los Angeles och på något sätt hyfsat stadga sig, även om han kanske inte köper ett hus för 11 veckor, men bo in sig i någon svit där och få någon slags normal tillvaro.
Ja, men precis. Alltså, så här, det är klart att en viss startsträcka måste man ju ha när man byter klubb sådär, och men i och med att det är så kort tid, 11 veckor, så räknar väl Dodgers att han ska komma igång ganska snart, helst till helgen, och kunna göra skillnad i lineupen, som inte är så dålig ändå.
Nej, Verkligen inte. Alltså jag läste att Dodgers har flest homerun i hela National League. Men ett extremt jämnt lag, för ingen har så många homerun som Machado. Han har 24 homeruns. Ja, nu kan de ju, eller visst har de väl National Leagues bästa lineup.
Mm.
Alltså på, som catcher så är det Jasmani Grandal och backup catchen Austin Barnes.
Mm.
På första bas så spelar ju ofta, kanske inte lika ofta nu, vi kommer till det, Cody Bellinger.
Mm.
Och Max Muncy, han är ju faktiskt årets överraskning. Ingen kände ju till honom, han har slagit 22 homeruns.
Oh.
Han har över 1000 i OPS, alltså on base plus slugging, och kan spela på hela infield egentligen, kanske inte shortstop, men första bas, andra bas, tredje bas. Mm. Så att och på andra bas så har de ju Logan Forsythe. Ja, vi kommer till honom också. Och även Chase Utley som har meddelat att han faktiskt ska sluta ju efter säsongen. Så att det här blir hans svansång, heter det, va?
Precis.
Och det här meddelade han precis innan Dodgers spelade den här veckoserien borta mot Phillies.
Mm.
Där det är alltså... Ja, blev en liten avskedsföreställning för Utley med standing ovation både innan matchen, det var ju första matchen han fick spela där tror jag, och när han slog en flyout i andra inningen. Jag vet inte vad den standing ovation var för, men ja, både och. Men ja, Chase Utley som ju faktiskt spelade sina första 12,5 säsong tror jag det var i Philadelphia, så att det är ju egentligen hans hemma klubb eller hans klubb.
Jo, han var ju otroligt stor där. Jag var ju där i 2012 och det var ju 70% av tröjorna var Chase Utley-tröjor.
Ja, ja. Men på andra bas kan ju även Kike Hernandez spela, och troligtvis så kommer väl Chris Taylor att flytta och spela en hel del matcher på andra bas från shortstop nu då, när Machado har kommit in, och ge troligtvis Logan Forsythe lite mer bänktid, för han har ett batting average på 208. Mm. Och det räcker ju faktiskt inte speciellt långt i det här laget, som ju är väldigt, vad ska man säga, liksom anpassningsbart och dynamiskt, att många spelare kan spela på många olika platser.
Ja, men exakt. Om vi fortsätter på shortstop så har de ju då Manny Machado nu, eller Chris Taylor som du nämnde förut, som har gjort det väldigt, väldigt bra. Yes. Tredje bas är lite stökare med Justin Turner. Han verkar ju ha klippkort på disabled list.
Yes.
Men även Max Muncy som du nämnde är en utmärkt backup. Och så Machado såklart, som fram till den här säsongen tror jag spelade på tredje bas i Baltimore. Sen har vi outfield, och här är det ju trångt.
Ja, det kan man lugnt säga.
Där har vi Chris Taylor, Jock Peterson, Matt Kemp, som också har varit ett stort utropstecken. Och vem trodde att han skulle kunna gå och bli en all-star?
Nej, verkligen. Man trodde han var en föredetting, men han är ju verkligen överraskad.
Ja, det är kul. Sen har vi Andrew Toews, Kike Hernandez, Cody Bellinger då, om Max Muncy tar den här första basplatsen. Och sen såklart Jasiel Puig, som då tyvärr är skadad på 10-day disabled list. Men jag tror han väntas tillbaka i veckan då.
Ja, han kan nog vara tillbaka här i helgen med Atlanta, det stämmer.
Och som inte det räckte då, så kallas deras top prospect Alex Verdugo upp i veckan. Så att outfield är trångt. Men som sagt, vilken jäkla lineup.
Ja, verkligen. Och ja, de ligger ändå bara femma i National League med 4,7 runs per match.
Mm.
Där leder ju Chicago Cubs med 5,1 runs per match. Men alltså, jag vet inte. I den här statistiken så är det ju deras, du minns ju den urusla starten i april och maj.
Ja, den historiskt dåliga
starten. Det räknas in här. Ja. Men om man bara tittar på juni så har de snittar de 5,4 runs per match, och hittills i juli 5,2. Så att sedan mitten av maj har de varit National Leagues bästa lag med råge.
Mm.
Och addera Manny Machado till detta, och Dodgers tror jag kommer bli livsfarliga.
Ja.
Vi var nära att räkna
skriva på. Ja, precis. Eller? Jag tror det faktiskt. För att man väntade på att de skulle komma igång efter den här usla starten, men de gjorde aldrig det. Utan det var knappt de gick 500 efter den dåliga starten. Men som sagt, de vet ju om att deras fönster är ju kanske liksom, det är inte på väg att stängas, men inom kort så kommer de behöva bygga om sitt lag.
Jo,
så
absolut.
Det är nu de ska gå och vinna hela balansen.
Ja, några som ska bygga om sitt lag är ju verkligen Orioles. Så det är lite intressant. Du tittar väl på vad Baltimore får för de här 11 veckorna de säljer av Manny Machado, eller hur?
Ja, exakt. Till att börja med så får ju då Orioles outfielden Yusniel Diaz, 21 år, spelar i AA. Det är egentligen, egentligen det enda topprospektet i traden. Rankas på fjärde plats av Dodgers samtliga prospects då, och sägs kunna bli en solid average regular player. Kostade Dodgers, var det 31 miljoner dollar?
Ja, dollars. Ja, jajamän, i bonuspengarna
signades från Kuba. Så att, ja.
Ja. Jo, men det är klart. Få med en sån spelare för bara... Ja. Alltså, Baltimore hade ju ingen användning för Machado i de här kommande 11 veckorna finns kvar av säsongen. Så att,
bara kosta pengar.
Det här är bra utdelning, ja. Men så ingick ju även den högerhänta pitchen Dean Kremer. Han spelar också i AA nu. Han draftades i 14:e rundan 2016. Mm. Och tros väl alltså, om lite positivt, så kan han bli en back-end starter. Alltså en spelare som är 4-5 i starting rotation. Eller möjligtvis en sån här middle reliever. Mm. Så det är inte alls någon stjärna vi snackar om här, troligtvis. Utan,
nej, men de här spelarna behövs ju också, faktiskt.
Jo, det är ju, alltså, det är ju rätt många innings som ska kastas under en säsong. Mm. Och alla innings kan ju inte kastas av stjärnpitchers, så är det ju. Det har man ju inte råd
med. Nej, det har man inte råd med. Så. Och pitchers går sönder. Ja. Och,
yes.
Fan och hans moster. Ja, sen som tredje gubbe då, så har vi utility player Breivik Valera.
Ja, något sånt.
Som kanske kommer få en mer av en bench roll. Alltså sitta på bänken då. Han fanns med på 40-manna-rosterna och har varit uppe i big leagues några sekunder, typ 2-3 gånger.
Men precis, men han är väl den enda med Major League-erfarenhet av de här 5 spelarna som ingick, tror jag. För sen hade vi även en ung relief pitcher, Zach Pop. Han draftades ju i 7:e rundan förra året. Och tydligtvis har han ganska jobbig så här skadehistorik och möjligtvis en low slot reliever, alltså en reliever man använder i nödfall, liksom. Kanske.
Ja. I 24:e inningen.
Ja, precis.
Ja, sen sista gubben då var ju infielden Rylan Bannon, som nu spelar då i Single A Advanced. Han draftades i 8:e rundan förra året och är väl den som kanske målas ut som den här dealens mest osäkra kort. Han kan bli bra eller han kan bli nada, helt enkelt.
Ja, men det är väl lite sånt. Man slänger med, liksom.
Ja.
Så, ja. Men det är intressant också, vi nämnde ju Dodgers, alltså de behövde ju inte ge upp några av sina bästa prospects, som många kanske trodde att de behövde göra. Vi nämnde väl Alex Verdugo, va? Vad heter de mer?
Som blev uppkallad.
Snubbarna som står på tillväxt.
Ja, Keibert Ruiz, va? Och Mitchell White är det väl.
Det är de hetaste, precis. Ja. Så att, men det var ju starkt ändå att de lyckades deala så att de ändå blev kvar i klubben.
Ja, det kommer jag verkligen säga om man tänker på vad Cubs gav upp när Chapman gick till Chicago.
Ja, det var väl Gleyber Torres, va?
Ja, det var deras topprospekt som numera huserar varje match i Yankees lineup. Ja,
yes.
Mm-hmm. Ja. Ja, men
en ganska, om vi ska runda av kanske lite där man kör och snackar, så kan vi ändå, det finns en liten intressant detalj i den här dealen. Det är ju faktiskt så att eftersom man kör och nu kommer mitt under säsongen till Dodgers, så kommer de inte att kunna ge honom eller behöva ge honom eller vilja ge honom ett så kallat qualifying offer, och då kan ju han heller inte tacka nej till ett sånt.
Ja, det är ju ganska logiskt resonemang.
För det är ju så att om en spelare som ska bli free agent eller är free agent har tackat nej till ett som den tidigare klubben har erbjudit ett qualifying offer, så måste den nya klubben för den här free agent nästa säsong då, måste ge upp ett högt draft pick till den gamla klubben. Men så blir ju inte fallet nu när han har tradats under säsongen. Så att,
ja, men precis, visst är det så. Och det får ju med sig att ja, den här kommande vinterns andra stora free agent, Bryce Harper, får en liten nackdel när han ska leta klubb och kanske få den största pengapåsen, eftersom hans klubb Nationals alla gånger kommer att erbjuda honom ett qualifying offer, ja, som Harper mycket troligen kommer att tacka nej till. Vilket gör att Harpers nya klubb kommer att behöva hosta upp ett draft pick.
Ja, men precis.
Och på så sätt så kan det ju vara en liten fördel för Machado att titta det bästa kontraktet.
Ja, eller lite ännu större chans att Harper blir kvar i Washington Nationals. Alltså, eller liksom, där behövs det ju inte ingå något draft pick. Men ja, alternativt, som vi har varit inne på lite grann, men nu är det så få dagar till trading deadline, men Nationals ligger 7 matcher bakom. Är säsongen körd? Phillies ser ju starka ut. Braves ser starka ut. Ja, jag vet inte. Vi får se.
Nej, jag tror inte Nationals kommer hinna kapp med tanke på hur starka Braves och Phillies. Hade det varit en av dem så kanske.
Ja, men de ligger ju också lika långt bak i wildcard-racet. Och sedan, jag läste, sen man införde det här andra wildcardet, jag tror man gjorde det 2012, så har ingen klubb som har trailat med 6 eller fler matcher 1 augusti hunnit i fatt.
Okej, det är så. Okej, intressant.
Ja, men för Dodgers då, de blir det fler trades. Det är lite intressant. De vill ju hålla sig under det här lönetaket som finns. Och nu tog de ju på sig Machados lön resten av året. 6,3 miljoner dollar. Och samtidigt sägs det att de fortfarande letar relief pitchers. Då blir det lite klurigt, men för att hålla sig under det här taket så behöver de nog trada bort en eller två spelare liksom från sin roster just nu, så att de slipper lön, för det kommer inte gå att få in en bra relief pitcher och betala med unga prospects, för det, ja, de har inte det utrymmet under lönetaket. Så att om det blir fler trades så kommer det nog innebära att en eller två outfielder som de har väldigt gott om kommer att skeppas iväg då. Vi får se. Några dagar kvar här. Tisdag är ju trading deadline.
Just det, precis. Vi ska snacka lite om andra trades då. Så har ju San Diego Padres All-Star catcher Brad Hand gått till Cleveland, eller hur?
Ja, han är closer va? Eller?
Ja, closer, förlåt. Ja. Och den här traden innehöll ju då även relief pitchen Adam Simber, och San Diego fick Clevelands top prospect
catcher Francisco Mejia, va? Var det inte så?
Just det, precis. Nummer 15 overall.
Yes.
Och det här betyder ju att San Diego, som har varit i rebuilding mode ett tag nu, har 10 av baseballens 100 top prospects. Ja. De har trean Fernando Tatis Jr. eller Tatis, 13 Mackenzie Gore, 15 Francisco Mejia, 29 Luis Urias, 32 Cal Quantrill, Michael Bays, Adrian Morejon, Anderson Espinosa, Chris Paddock och Logan Allen.
Ja, det är grymt, de håller på där och är luriga nere i baseballens källare, eller hur?
Ja, verkligen. Ja. Och ja, det var inte så länge sedan de faktiskt hade lite häng på divisionsledarna för någon månad sedan. Var det 4 matcher bakom, nu har det ju gått åt skogen.
Ja. Ja, men det är ju väldigt intressant. Jag såg i han Keith Laws nyligen uppdaterade top prospect list där nu, de gör ju en halv mitt i säsongen uppdatering, så har ju Padres 3 av de första 6 prospectsen. Alltså, och överst där ligger Fernando Tatis Jr. Och 5 då, som de fick nu, Francisco Mejia, och 6 Mackenzie Gore, som han gick väl traden förra året, tror jag.
Just det.
Ja, så att det är ju klart att de står ju väl rustade för framtiden om de här prospekten kan infria förväntningarna. Å andra sidan så vill ju Cleveland Indians, de behöver ju bullpenhjälp, en hjälpande hand, om vi ska vara lite roliga, i Brad Hand. Och för de har ju faktiskt näst högst era i Major, så det funkar ju inte. De är ute efter att vinna till slut, så att då behöver de ju förstärka bullpen. Ja.
Mm. Och Brad Hand har ju de senaste två säsongerna, tror jag, 3,3 i WAR, alltså wins above replacement. Vilket placerar honom på 11:e plats bland relievers. Och kommer då att vara under klubbens kontroll fram till 2021, tror jag.
Ja, det är bra. Mm.
Så att Hand och Simber, den relief-pitchen, andra relief-pitchen, är ju därför för i år, ja, då, men också för att täcka behoven framåt. För både Andrew Miller och Cody Allen blir free agents efter den här säsongen.
Ja, det är en smart trade då faktiskt.
Mm, verkligen.
Ja, vi har väl inte så där våldsamt många fler. Vi har ju Texas Rangers reliever Jesse Chavez som gick till Chicago Cubs. Sen har ju han Mets relief pitcher, lite tveksamma, Joyris Familia som gick till Oakland. Han har ju ett litet dunkelt förflutet, men han arresterades ju för det här domestic violence, men han blev ju friad på lack of evidence. Fanns ju inga tydliga bevis då, och allt har ju då strukits från hans brottsregister. Han är ju clean där nu, men ja, vi vet väl ibland hur det där kan vara. Men han hade en ganska mäktig debut ändå, eller hur?
Ja, han kom ju till Oakland en timme innan matchen söndags, tror jag, och bytte om, hoppade in i bullpen med lite matsäck, någon risifrutti kanske, vad vet jag.
Ja, jag tror nog det.
Fick hoppa in i matchen i 9:e inningen var det, va?
Exakt.
Och den här matchen gick ju faktiskt till extra innings, vilket gjorde att han fick pitcha även den 10:e, där till slut Oakland lyckades vinna då, och familjen tog hem the pitcher win, så det var ju en bra start.
Ja, verkligen. Ja, frågan är om han kommer bli closer för Oakland. De har ju även han Blake Treinen som är väldigt duktig ju, men spännande. Det var länge sedan Oakland Athletics var köpade vid trading deadline, och de är ju med i wildcard-racet och jagar väl framförallt Mariners, men kan ju kanske vara ett hot även mot Yankees. Man vet inte, men de...
Nej, precis.
Ja, de satsar. Det är kul.
Ja, det är jättekul att de är med och nosar faktiskt. Ja. Men vad fick Mets för det här?
De fick typ ingenting. De var två spelare som knappast kommer göra någon glad. Och det bästa var väl egentligen att de slapp då betala Joyris Familias lön då. Så fick de också lite international bonus slot money tydligen. Så att ja, folk var väl inte supernöjda med den där dealen i Mets-lägret, men ja. Så kan det vara.
Ja, lite pengar. Men sen har vi ju en betydligt större trade, och återigen då Baltimore som har gått in i något slags rebuilding mode, som skeppade sin closer relief pitcher Zach Britton till Yankees.
Ja, den kom ju här bara för någon dag sedan ju.
Ja, exakt. Och i utbyte fick man då Dylan Tate som är Yankees 9:e prospect, Cody Carroll nummer 15 i deras prospectlista.
Ja.
Också Josh Rogers som är en AAA snubbe liksom. Och ja, det här är ju faktiskt ganska ovanligt att Baltimore och Yankees gör en trade mitt under brinnande säsong. Det har faktiskt inte hänt sedan 1989.
Nej, vad har hänt med Buck Showalter? Han börjar mjukna till här på gamla dagar, va?
Han kanske kastar flaska.
Zach Britton har ju varit helt fenomenal faktiskt. Framförallt 2016 hade han ju ett superår, men han har även innan, sedan han blev fullfjädrad reliever 2014, så har han ligans bästa era på 1,74. Mycket, mycket bra. Han har dock brottats lite med skador här senaste åren. En akilleshäl som han precis faktiskt har kommit tillbaka från, eller där förhoppningsvis bekymren är över senaste två åren då. Han kommer definitivt bli en förstärkning till, ja, det är ju faktiskt Major Leagues redan bästa bullpen med bland andra Aroldis Chapman, Dellin Betances, David Robertson och Jonathan Holder, han unga duktiga killen också.
Så att, och det sägs ju att Britton ska ageras setup guy till Aroldis Chapman, men kanske även få kliva in och closea vissa matcher. Chapman hade ju sagt att det är liksom kanske ganska skönt att få lite avlastning. Sen så handlar det inte bara om att de får en ruggigt, ruggigt bra reliever, utan i och med att Boston och Houston var väldigt intresserade av Britton, så är det ganska viktigt att de inte fick honom
också. Ja, men precis, för ja, dels så ska ju Yankees möta Boston. Jag tror de har 10 matcher kvar att mötas och bara 6 matcher de sista 2 veckorna, så att och möjligtvis i ett slutspel och även Houston Astros då. Så att det är klart att om man köper de bästa spelarna, så även om man inte behöver dem, så innebär det i alla fall att man slipper möta dem.
Ja,
ja, Yankees söker nog i och för sig fortfarande kanske efter en starting pitcher, så vi får väl se här om det händer något i helgen bakom,
ja,
Severino,
lite om
Tanaka, om Sabathia och Gray, som ändå har kommit igång lite grann. Men vad heter han, Luis Cesava, ja, och vad heter han, German, de håller ju inte,
ja,
riktigt,
precis,
måtten. Tyvärr.
Nej, precis. Och ja, det, senast idag tror jag läste något rykte om att eventuellt kan det vara att rycka i Cole Hammonds i Texas Rangers. Mm. Vi får se. Mm.
Och även Chris Archer läste jag, i Tampa Bay's kille där.
Mm. Mm.
Men de handlar kostar, tror jag. Ja.
Ja, men då vill ju inte Boston vara sämre än Yankees. Så att de knep ju Tampa Bay's starting pitchen, högerhänte Nathan Eovaldi, som faktiskt har ett förflutet i Yankees då. Och skickade sin vänsterhänte minor league pitcher Jalen Beeks till Tampa Bay då. Okay. Och Eovaldi verkar få göra debut på söndag faktiskt mot Minnesota hemma på Fenway Park. Mm. Och genomgick en Tommy John surgery 2016 som han kom tillbaka till den här säsongen. Har en fastball som snittar runt 97 miles per hour, fler homeruns, 11 stycken, än walks, 8, och 53 strikeouts då över 57 innings pitched.
Ja, det är grymt ju. Ja. Vad tror vi om Beeks då? Han spelade sina 2 första matcher här, eller hoppade in, va, den här säsongen. Och tillät ju 9 runs, va, på 11 hits i 6 1/3 innings. Och hade ju över 12 i ERA.
Ja, inte jättebra.
Han har 5-5 i sådana kallade pitcher wins och pitcher losses då, med 2.89 då ERA i 16 starter för deras AAA-klubb på Tucket. Så att det är väl lite bättre i och för sig. Så att om han...
Jo, det kan ju ha varit att han var lite, att det var skakigt att hoppa in i the big leagues, att som förklarar de här katastrofala siffrorna och small sample size.
Men det kan ju vara så, för en sån här kille kan det ju vara väldigt bra att komma till en miljö där det är lite mindre press ju, där han kan få utvecklas i Tampa Bay då, i det här fallet, och kanske få komma in i Major League under lite lugnare omständigheter än att direkt slängas in på Fenway Park.
Ja, precis, och jag menar, 25 år är ju ingen ålder, så att han har inte peakat ännu.
Ja.
Så att det kan bli bra.
Nej, men det var väl trades, va? Har vi något annat som har hänt i ligan överhuvudtaget? Det har väl spelats matcher i och för sig, men något annat?
Jag tror det. Nej, men Cardinals manager Mike Matheny, han fick till slut kicken. Det har ju gått fram och tillbaka rykten om att han skulle få kicken där. Men precis innan All-Star break så fick han gå. Yeah. Lämna St. Louis efter 6,5 år. Med 591 wins och 474 förluster. Så att han har ju ett winning record ändå.
Absolut.
Det har ryktats om att det kanske beror på att han har haft frostiga relationer med en del spelare. Bland annat Dexter Fowler då, som han tydligt ska ha pratat med på månader. Jag vet inte, det låter ju väldigt konstigt.
Det känns ju konstigt att driva en, liksom, ja, ett lag utan att kunna spela eller prata med vissa spelare på flera månader. Men ja, det skulle egentligen inte förvåna mig så där jättemycket. Men vad är det man brukar säga? Efter Mike så kommer Mike, va?
Ja, visst är det så.
Mike Schild från den egna organisationen här har ju klivit in som interim manager. Han har väl, ja, de har väl börjat rätt bra. Jag tror de är typ 500 här sedan bytet. Men de ligger ju ändå 7,5 matcher bakom Cubs, tror jag, det senaste. Så att vi får väl se hur de agerar vid trading deadline. Om de går för att köpa spelare eller om de känner att den här säsongen är lite körd. Jag vet inte, Mike Schild, han sa ju på sin första presskonferens där att han tror att Cardinals kan vinna World Series i år. Ja, det är landskapligt ensam om, känns det som.
Ja, skojar inte.
Ja, men vi nämnde dem tidigare. Boston Red Sox är ju faktiskt riktigt heta nu. Är det de som är favoriter nu för att vinna hela balunsen i år? Tycker du det?
Ja, det måste jag tycka. Alltså, de har ju seglat ifrån här nu i American League East. Och jag tror det är 6 matcher före Yankees. Ja. Och de är faktiskt on pace för att vinna 113 matcher under hela säsongen, då, vilket skulle vara det fjärde mest genom tiderna. Ja. Och är just nu 40 matcher över ett 500 resultat. De har så vunnit 40 matcher fler än vad de har förlorat. Och det är första gången sedan 1949 som ett Red Sox-lag har vunnit så här mycket.
Ja, det är historiskt bra ju. Mm. Ja, när vi tog sommarlov här ju tidigare så låg ju faktiskt Boston och Yankees, New York Yankees, lika i toppen av American League East där. Och sen dess har ju Yankees har ju inte varit jättedåliga. De har väl vunnit ungefär lika mycket som de har förlorat, medan Boston har, jag tror de bara förlorat 2-3 matcher under den här perioden senaste månaden, så att ja, det är ju verkligen ett skapligt debutår för deras nya skipper Alex Cora, måste man ju säga.
Ja, verkligen. De känns så... Ja, det känns verkligen som en maskin. Ja. Alltså, de hade en dipp där i... Jag vet inte om det var i maj, tror jag. Eller dipp hade de inte, men Yankees gick väldigt bra samtidigt. Det var ju då Yankees kom i kapp igen. Ja. Men efter det så har de ju... Ja, de känns så ruggigt stabila. Ja. Och liksom, det är inte så att de har haft flyt eller så, utan otroligt stabilt bara. Så att, jag får säga att de, för mig är de favoriter som det ser ut nu.
Men om vi ska slänga oss vidare till en annan sak som kanske inte hör hemma i om vilka som ska ta hem World Series, så blir det ju ingen Tim Tebow i alla fall i Major League Baseball, i alla fall inte i år som det ser ut.
Nej, tråkigt. Många, vad var det som har hänt?
Många har ju hoppats att Mets gamle stjärnquarterback från NFL då har, han som har blivit då baseballspelare, att en 30-årige Tim Tebow då skulle bli uppkallad nu i september efter ganska bra prestationer i AA ändå. Han spelar ju i Binghamton, men tyvärr, han har skadat något som kallas hakbenet faktiskt, ett av de här benen i mellanhanden, och blir borta i ungefär 2 månader, och då är det ju rätt kört faktiskt. Så ingen gammal NFL-stjärna i Major League Baseball i år. Han blev ju faktiskt uttagen i deras, i Minor Leagues All-Star-lag, men det vet jag inte om det beror på att han har spelat så bra eller om han är en gammal kändis.
Just det vet man.
Men han har ändå överträffat väldigt många förväntningar. Så att, det hade ju kunnat varit något för Mets-fansen att se fram emot i september, för det ser ju ganska knackigt ut i övrigt.
Verkligen.
Ja, och nu i helgen så är det ju faktiskt den här så kallade Hall of Fame Weekend.
Just det.
Där den största dagen är på söndag, då det är den här Induction Day.
Det är fan coolt.
Vad har vi för inductees? Alltså, vilka kommer bli invalda i år? Vi har väl nämnt det tidigare, men vi kan väl upprepa det. Det är ju sköna lirare.
Ja, vi kan dra lite snabbt. Det är först Chipper Jones då, Atlantas gamla frontman och hjälte, som fick hela 97,2% av rösterna. Ja. 8 gånger All-Star, National League MVP 1999. Spelade samtliga sina 19 säsonger i Atlanta. Då, och,
det är mäktigt.
Slog bland annat ett batting average på 287 under 21 postseason-serier och avslutade karriären med ett batting average på 301, vilket är grymt.
Han är en legend. Ja, men han är väl den största som kommer att bli invald. Men sen ganska tätt bakom Vladimir Guerrero, han som har sin son nu ganska nära Major League för Toronto där. Han fick 92,9% av rösterna. Han... 8 gånger var ju han så kallad Silver Slugger Award-vinnare och... kanske mest känd för sin grymma kastarm utifrån right field. Den var ju mannen med missilerna från right field där. Och han hade ett batting average på 318 under alla sina år. Och han spelade ju för Montreal Expos, Los Angeles Angels, Texas Rangers och Baltimore Orioles. Jag tror han väl kommer väljas in med en Montreal Expos-kepa.
Ja, jag tror det. Det är ju jävligt coolt.
Totalt 449 homeruns i alla fall. Så att, ja, han blev ju most valuable player i hela American League 2004, som var hans bästa säsong. Så att det är en stor spelare.
Ah, okej. Okay. Ja. Coolt. Ja. Sen har vi Jim Thome då, som hade 89,8%. Mm. Han har varit 5 gånger All-Star och hela 612 homeruns under 22 säsonger med Indians, Phillies, White Sox, Dodgers, Twins och Orioles då. Och 96 så vann han en Silver Slugger Award och avslutade sin karriär med 1583 runs, nästan 1700 RBIs och 1747 walks.
Ja, coolt. Och han kommer väl ha Cleveland Indians kepa på sig på den här plaketten, ja, tror jag, och till och med deras gamla logga, han den här Chief Wahoo, som har blivit lite omstrid, tror jag. Men det skulle ju kännas konstigt om han bara hade haft det här C-et som de har nu. Det är ju liksom inte under hans era, även ja, vad man tycker om det. Men 22 säsonger, ganska många för Indians där. Ja. Sen avslutningsvis bland de här spelarna är Trevor Hoffman. Han fick ju nästan 80%, 79,9%. Han har ju varit All-Star 7 gånger och faktiskt första pitcher som nådde 600 saves. Han spelade ju som closer då. Och ja, det här gjorde han under sina 18 säsonger i The Big Leagues. Och, han har den bästa hits per innings pitched ration av alla relief pitchers. Alltså, ja.
Oj!
Vad säger man? Minst antal hits per inning.
Ja,
det är precis. Trevor Hoffman det. Det är grymt.
Och han vänds för in som en padre, va?
Ja, exakt. San Diego Padres. Yes.
Ja. Sen finns det ju andra sätt att komma in i Hall of Fame. Inte det här, vad heter de? Baseball Writers of America Association.
Ja, men exakt.
Utan det finns ju Modern Baseball Era Committee som också kan välja in lite folk. Och här gäller väl då att, ja, det är en kommitté som består av 16 medlemmar och även här måste man få 75% av, vilket då blir 12 röster.
Ja. Och det är en mycket, mycket mindre grupp än den här Baseball Writers Association. Så att, som du sa, de är bara 16 stycken.
Och det här gäller ju då spelare som har gjort sina största insatser under perioden 1970-1987. Ja. Och vilka hade vi där då?
Ja, där har vi Jack Morris, gamla pitchen. 5 gånger All-Star, flest wins i hela ligan under hela 80-talet och flest strikeouts av alla pitchers i American League. Så det är väl konstigt att inte han är invald än. Han spelar 18 säsonger för Tigers, för Twins, Blue Jays och Indians. Och han var opening day starter 14 gånger och har faktiskt 4 World Series-ringar.
Ja, det som du säger, det är märkligt att han inte har blivit invald tidigare. Ja, för jag tror att de som blir invalda av den här Modern Baseball Era Committee, det är väl sådana som har är utanför fönstret för att bli invald på riktigt, om man säger, eller hur? Måste det vara. Ja, sen har vi shortstoppen och Alan Trammell som är spelat All-Star-match 6 gånger då och 4 Gold Glove Awards, 3 Silver Slugger Awards.
Yes.
Och spelade faktiskt hela 2139 matcher, vilket rankas på plats nummer 11 på the all-time list. Och 1987 som var hans bästa år, han hade ett batting average på 343 och 105 inslagna runs.
Coolt. Fräckt. Ja, i helgen alltså. Det är riktigt bra.
Ja, det måste vi kolla på.
Men sen har vi en annan kille som är tillbaka faktiskt i line-upen. Det är kul. Shohei Ohtani.
Ja, Shohei Ohtani i Angels. Han hamnade på disabled list i början av juni, tror jag var 3 eller 4 juni. Och då förutspådde man en Tommy John surgery och att han skulle vara borta nästan hela 2019 också. 2018 och 2019. Ja. Men efter den här stamcellsbehandlingen, vad heter den?
Ja.
Blod, plätts. Plasma, ja, någonting. De sprutar in stamceller i armbågen.
Ställ nog inga frågor till mig här. Jag har suttit i en bil med 50 grader i nu en timme. Så att, ja. Om det är någon som behöver en stamcellsbehandling så är det jag.
Faktiskt.
Yes.
Men sen efter någon vecka eller till 2 veckor så började det ryktas om att han kanske skulle kunna komma tillbaka som slagman. Då. Mm. Och 3 juli var faktiskt tillbaka i line-upen som DH då Angels förlorade mot, borta mot Seattle, tror jag det var. Sen dess har han spelat 17 matcher och har varit hitless, alltså inga hits i 9 av de här. Han har ett batting average på 2.50, on base percentage på 3.27 och slugging på 545 i juli. Okay. Då. Men det är ju helt okej då.
Ja. Jo, men det är det ju.
Och ja, han slog ju faktiskt bland annat en homerun igår, slog han sin 9:e homerun tillsammans med Trouten och vem?
Ja, Albert Pujols, va? Slog sin 631:a homerun var det, va? Och då tog han sig ju förbi Ken Griffey Jr. Angels krossade ju här faktiskt Chicago White Sox och han passerade alltså Ken Griffey Jr., The Kid, och är nu nummer 6 i historien med 631 homeruns. Och som du sa, det var en häftig kväll för alla Angels-fans, för i samma match, som du sa, slog Otani sin 9:e homerun för året och Mike Trout sotade iväg 2 stycken long balls. Det är mäktigt.
Mm. Ja, det är mäktigt. Men Angels är avsågade,
va? Ja, det är de, tyvärr. Så är det med det. Ja, några andra nyheter vi ska avrunda med här innan vi stänger av mikrofonerna, tycker du?
Ja, vi får ju faktiskt nämna att Viasat och Viaplay och vad det är, har ju faktiskt börjat sända Major League Baseball, för att Nordic Entertainment Group har köpt rättigheterna fram till minst hela 2019 då, och det här innebär att vi kommer att se 1-2 matcher om dagen då på TV3 Sport eller och Viaplay. Ja. Dock med amerikanska kommentatorer, va? Visst är det så?
Ja, jag har inte sett någon match på detta. Jag vet inte om du har gjort det.
Nej, jag har inte heller gjort det. Vi har ju MLB-paketet. Ja. Så att,
vi har båda
Jag tror att det... Men det är ju oavsett en känns det som en otrolig framgång för oss som gillar baseball, att det satsas så att de försöker bredda sitt utbud med, och med en sån sport som vad ska man säga, smal sport som baseball. Så vi hoppas att de ska göra ett bra jobb. Vi har sett att de har gjort ett väldigt bra jobb med att under 25-30 års tid bygga upp NFL till att bli något grymt att ha sig fram emot på söndagskvällarna.
Ja, men det är ju kul, och vi får väl hoppas lite grann att det blir någonting mer än, om man säger, bara matcherna, för att de kanske köper in några show, alltså det här är från MLB Network, eller att de gör någon egen veckoshow med, eller reportage eller liknande. Vi får se, det vore ju kul.
Ja, det vore jättekul. Och sen vet vi inte hur de, med antal de sänder alla postseason-matcher och World Series.
Ja, det ska de göra.
Gött. Jaha, du kanske är sugen på att kliva ur bastun.
Ungefär 12 sekunder kommer jag ligga i vattnet. Det är häftigt.
Åh, fy fan, gött. Om ungefär 12 sekunder så kommer jag ligga i en 50 cm djup plastpool.
Den kokar vid det här laget, skulle jag tro.
Ja, den har smält.
Ja, men det är grymt.
Skilda världar.
Nu är vi
det är gött att vara tillbaka.
Och vi är tillbaka även nästa vecka med allt som har hänt, framförallt kring trading deadline såklart. 31 juli. Mm.
Så att, men fram tills dess så säger i alla fall jag Chipparella på er.
Och jag säger ciao. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made 3 strikes and now you're out.